Fan, vad det plingar. Så jävla många röstmeddelanden. Herregud. Ja, det måste bara... Vänta, kan vi köra snart? Jag måste bara lyssna på den.
Ja, visst.
Tjena Pontus. Seb här. Jag tänkte bara kolla med dig hur din helg har varit. Det är sånt man frågar kompisar emellan. Min helg var oslagbar. Det skillnad från ditt jävla skitslag. Nej, men alltså på allvar. Alltså, fan vad dålig den är. Riktigt sämst. Och du är ju en hemsk människa. Alltså, det går ju inte. Hej. Pontus. Det är Landén. Fy fan. Fy fan, jag är så jävla glad. Jag är så jävla fin, Pontus. Pontus. Svara. Ring mig när du har detta.
Tja Pontus, det är Therese här. Vi ska podda idag. Tänkte bara kolla. Vi är ju tre stycken redan. Jag, Jocke och Petter. Tre personer alltså. En, två, tre. Men vi får noll svar ifrån dig. Ring upp.
Hej, ursäkta bara att ljudet i början är lite dåligt, vi hade problem med inspelningen. Men det blir bättre efter ett tag, så håll ut i ett par minuter eller 10 eller vad det nu blir. Så kommer det låta mycket bättre sen. Men lyssna gärna på inledningen också, för den är jätterolig och jättebra givetvis. Pontus är supersur över att det har gått dåligt för Liverpool och det är ju alltid kul att lyssna på. Så återigen, sorry för inspelningen, men det blir bättre trots allt.
Kick and Rush är tillbaka, Sportexpressens podd om Premier League med mig, Joakim Rydström. Och idag fullt ställ med Pontus Wejnemo.
Ja, tills vidare.
Tills vidare, du kanske går om en stund. Therese Strömberg.
Oh ja.
Och Petter Landén.
Ja, det här hade jag inte missat det här avsnittet.
Nej, du är nöjd.
Coronasmittad, jag hade kommit hit ändå.
Okej, tack för den lilla. Har du varit i norra Italien?
Nej.
Bra, tack.
Men i Teheran, är det något problem för er eller?
Jag har varit i Kina en sväng, vi behöver inte gå in på det här. Nej, men vi sitter ner idag. Det här är ju svintråkigt för alla som lyssnar, men för oss är det här en oerhört stor grej. Att vi sitter runt ett bord snarare än står runt ett bord.
Mm.
Hur känns det här för er, tycker ni?
Jag sa förut att det är det bästa som har hänt mig i mitt liv någonsin. Dra vilka slutsatser ni vill av hur otroligt tragiskt eller fantastiskt mitt liv är.
Ja, det känns rimligt tycker jag ändå.
Och jag som är ett fan av diskbänksrealism gillar ju den här svärtan som Therese sa. Therese avslöjar om sitt liv.
Enligt alltså, psykologin bakom det här kommer då innebära att som vi sitter ner så kommer vi bli mer långa, långrandiga. För då står man upp som mer kortfattad. Det är därför alla ansvarsintervjuer oftast sker stående. Men nu när vi sitter ner så antar jag att vi kommer låta som Eurotalk från och med nu. Att vi bara sitter och lägger monologer.
Gud, vilken mardröm.
Ja, det är väldigt mardröm. Så
innebär det här att vi måste ta tillbaka Noah, eller?
Ja, precis. Vi måste ta tillbaka Noah.
Sen det är faktiskt så vi ska ha historieskrivningen, att vi välkomnar honom tillbaka. Inte han lämnade på
bra. Ja, nej, men without further ado så tycker jag att vi börjar så här.
Matchgenomgång.
Oj.
Matchgenomgång.
Matchgenomgång. Oj.
Genomgångsmatch.
Matchgenomgång.
Oj. Matchgenomgång.
Förra veckan räknade vi ut Watford. Det gjorde vi sa att de skulle åka ut.
Ja, jag tror jag kallade dem menlösa.
Ja, vi kallade dem menlösa. Ja. Och vi tänkte så här,
jag tar tillbaka det.
Av de tre lagen som åker ut så sa vi Norwich garanterat förstås, Watford garanterat och sen så någon mer. Men det som istället hände var att för första gången på 423 dagar så förlorade Liverpool en match i Premier League. Och det sker med tre mål bakåt och noll framåt mot just Watford. Har du krishanterat det här Pontus på vilket sätt?
Jag är typ fortfarande apatisk. Jag visste inte att det gick att känna så här. Jag,
beskriv, kom igen.
Jag var så fruktansvärt arg. Alltså fruktansvärt arg. Alltså det är så himla orimligt också att man blir det efter en förlust på över 400 dagar. Men jag gick in på toaletten och så slog jag handen allt jag kunde i dörren.
Och det här är underbart att höra för alla oss andra. Men kan du bara för mig, detta blir nästan som en snufffilm liksom. Men jag vill ta mig igenom del för del. För att när Watford gör 1-0, jag sitter ju här på jobbet och känner att ja, det här har Liverpool vänt förut. Ja, kan du ta sig
så tänkte jag också. Ja. Sen när 2-0 kommer tänka, ja men det här det kan vi nog vända. Det har sett så jävla dåligt ut. Nu får de vakna till.
Mm.
Men så när 3-0 kommer och liksom Trent som har gjort en bedrövlig match, precis som alla andra gjorde, slår den där bedrövliga hemmapassningen. Då tappar jag fullständigt och bara springer in på toaletten och halvskriker och slår handen i dörren. Jag var så fruktansvärt arg.
Är det ett rimligt beteende?
Nej, det är superorimligt såklart. Eller, jag vet inte. Det här kanske, när det går sämre, då tappar man ju den här ilskan. Då blir man ju bara, man är bara allmänt likgiltig och besviken på livet och livsstött. Det här är någon form av Ja, det är någon form av livstecken från min sida. Det känns ändå, på ett sätt så känns det bra att jag får känna igen.
Mm.
Men det är, alltså jag är så fruktansvärt besviken.
Men alltså, hur går det ens till att du är så besviken när ni fortfarande leder ligan med 22 poäng? Alltså, jag fattar grejen att så här, ni kunde ha gått obesegrade.
Men jag vill inte
och
förlora.
Ni har förlorat på jättelänge och allting. Men ni kommer ju, alltså, det spelar ju ingen roll att ni förlorar.
Nej, det finns någon rimlighet i det. Men det var bara en konstig känsla att förlora.
Men om man jämför med Atletico och Madrid,
men då så, men då så här, men det kan hända, alltså, i Champions League så har vi förlorat massa matcher borta och...
Men det var ju inte heller en förlust, alltså, så här, det är fortfarande en match kvar. Alltså, den matchen är ju 2x90 minuter.
Det är... Den här matchen är ju, det betyder inte så mycket, men det är liksom, jag vet inte, jag blev bara så fruktansvärt arg för
det att... sättet de förlorar.
Ja, det är inställningen, alltså, att de är helt likgiltiga för uppgiften. De är jävla besviken. Och man så här, ser inga, alla spelare är så loja, de försöker ju inte ens. Det är så här, någon situation när det kommer en boll i straffområdet och Lovren försöker klacka bort den, och missa bollen. Och Van Dijk i 1-0-målet när han så här, knappt sätter fram foten för att... Det är nästan som att se syrianska liksom, när de har också så matchfixning. Det är så här, och så här, passar in bollen i eget mål. Men det är, alltså, det är på riktigt, det är mörkt.
Men är det apatiska som är kännetecknet för Liverpool den här matchen? Är det dålig inställning? Eller vad är det som att Liverpool förlorar?
Ja, de är ju sämre än vad det här till att börja med. Men det är det
man inte fattar, hur har det gått till? Att Liverpool har gjort då, alltså, sämre matcher tidigare den här säsongen. Alltså, de villa matchen när de låg under var ingen jättebra insats.
Men då hade de skapat någonting.
Ja, absolut. Leicester när Milner avgör, det är tidigt på säsongen. När Milner sätter straffen 94, det är ingen jättematch
för Liverpool. Nej, men det är inte att Liverpool var ganska bra. Det här var det, och då skulle de skapa, de kunde driva matchen. Här var det verkligen, det fanns ingen frenesi, det fanns ingen vilja. Watford fick ju skapa hur många lägen som helst. Det var ju liksom, det var ju spel mot ett mål, rent chansmässigt.
Ja, så här, alltså som motståndarsupporter här, och liksom eventuellt extremt småsint och en liten nolla.
Eventuellt är ett väldigt viktigt.
Ja, väldigt viktigt i det här sammanhanget. Jag var ju utom mig av glädje här, för att det finns inget bättre än att säga jättefalla. Det finns inget bättre än liksom... Det har ju funnits en svansföring bland Liverpool-supportrar. Om en legitimerad så har den ju funnits. Och då, det är ju kul att se liksom någon där uppe falla så långt ner. Men jag behöver inte förklaringen. Men vad är förklaringen? För att det är för mig oförklarligt att det händer mot Watford.
Ja, nej, jag har ingen aning. Alltså, jag har inte konsumerat presskonferensen efteråt eller intervjun efteråt, för att jag stängde ju ner totalt.
Du var inne på toaletten helt enkelt.
Ja, nej, men alltså, jag stängde ju ner.
Din enda 3G-fria zon.
Jag gjorde ju någon sociala medieblockad. Jag vägrade gå in. Jag gick in på Twitter och 20 plus notifikationer, men nej, det här vill jag inte kolla på.
Jag vet vad som står i dem.
Ja, jag vet. Och jag kunde liksom inte. Jag har inte varit inne på Lipplek och jag är helt bara mörklagt mig efter det här.
Kan ni uppmana för alla Kick & Rush-lyssnare att faktiskt ha suttit på Pontus med stöd på Twitter?
Nej, jag gör inte.
Men det är lite så här är det ju. Och tyvärr så kommer vi inte få njuta det här särskilt länge. Och tyvärr så är det ju helt orimligt jämfört med hur det har varit tidigare. Men det här är ju Pontus och som vi känner honom. Alltså, Pontus ska ju vara extremt miserable och bara vara sur på Liverpool hela tiden.
Ja,
har han varit som Mourinho var första tiden i Tottenham? Att han är harmonisk och det är något som är jävligt obehagligt.
Alltså. Och nu äntligen. Ja. Nu har vi Pontus tillbaka.
Ja, men det fanns en
inget jävla stöd till Pontus. Vi behöver den här Pontus.
Det fanns en swagger i sätt att gå förra veckan. Och den här finns, det är någon form av större beslutsamhet och irritation i bara ditt gångsteg idag.
Ja, jo, men jag känner ju att varje steg är som att jag tänker krossar myror i mina fötter.
Myror, starkt.
Ja, och myror menar hela Liverpools lag.
Men alltså, den som fick absolut mest kritik efter matchen var Dejan Lovren. Hur mycket spelade det in att han spelade?
Nej, det hela laget gjorde ju riktigt dålig match. Jag tycker Trent var ju liksom helt under isen. Robertson var inte heller bra. Van Dijk gjorde ju knappast sin bästa match. Lovren gjorde inte heller det, men det var ju, alltså, han hade ingen chans mot Jorginho. Jorginho åt ju upp honom. Det var ju verkligen som en vuxen man mot ett barn. Alltså, han hade ingen chans. Och det hade inte spelat någon roll då jag gått heller, tror jag. Trodde hade nog ätit upp honom också. Men kanske att det hade blivit bättre med Matip. Men alltså, det hela laget gör ju en riktigt platt match. Det finns ju ingenting som tyder på att det ska finnas. Alltså, det är ju där precis innan 1-0, va, som Robertson kom fram på kanten och det blir lite farligt. Det är det enda Liverpool skapar på hela matchen.
Men var det lite så som vi sa, eller kanske framförallt jag sa, att det absolut inte är förra veckan, att ja, men förra omgången och också då Champions League-förlusten, har de varit med och byggt upp till att det nu kom en riktigt usel prestation och en förlust.
Kanske, det var ju, alltså, Atletico var ju spelade inte så dåligt. Så Jag vet inte, det är svårt alltså. Men det har ju varit några kassa matcher liksom. Men nej, fan, jag tror att det är en form av mättnadsgrej, att man är liksom, man är, har inte motivationen, man tappar i fokus liksom. Det måste vara det. Om det inte är det, då är det riskabelt på riktigt, om det är så att de helt plötsligt, nej, det kan inte, nu kan alla lag slå Liverpool plötsligt.
Men det känns väl lite, det känns väl lite så här fortfarande. Jag sa det förra veckan också, att jag inte tycker att man ska, nu, det är klart att det blir superdramatiskt med en 3-0 förlust på det där sättet och allt vad det är, men jag tycker nog fortfarande inte att man ska liksom vara så här överdrivet dramatiska runt Liverpool. Alltså jag menar, de kommer ju studsa tillbaka, vinna matcher, ta ligan om några veckor.
Ja, de kommer ju
och den här förlusten kommer liksom lite grann så här, inte spela så stor roll i slutändan.
Men för Liverpool här, men för oss andra.
Ja.
Eller vi kan få 7 matcher till av de 11 som är kvar. Liksom det...
Men hur mycket av det här handlar om att det inte blev en Invincibles-säsong? Är det därför det svarar?
Det spelar inte så stor roll. Hade det varit mot City eller mot Spurs eller Chelsea eller även Arsenal United, så är det inte vansinnigt. Men annars hade det varit liksom, fine, eller mot Leicester eller Wolves, som alltså har ett bra spel, en bra grundidé, som, men nu är det liksom mot Watford, Nigel Pearson.
Mm. Det är uträknad av Kick and Rush.
Ja, det ska ju inte hända. Det är bara en inställningsfråga. Det är bara det det handlar om.
Det är då
vi är så arg. För varför kan inte de bry sig tillräckligt mycket för?
Nej, men det intressanta är att, precis som du beskriver, det är en ganska mycket en kollektiv kollaps. Jag försöker titta på så här. Jag, till skillnad från dig, har konsumerat rätt mycket kring den här matchen. Och försöker titta på, liksom, på underliggande siffror. Var finns det liksom en syndabock att peka ut? Och det lättaste är att titta på det, Lovren, om du tittar på underliggande siffror. Men det är också för att Watford var ganska smarta och fokuserade sina anfall mot honom. Om du tittar på Van Dijk, jag håller med, han såg slö och oengagerad ut. Men när han väl sattes på prov de få gångerna som det var en luftduell eller annan duell, han vinner alla dem.
Ja.
Han har 90% liksom av sina passningar till rätt adress, en key pass, allt sånt där. Mm. Medan Lovren vinner bara 46% av sina luftdueller, och han har typ 12-13 stycken. Det kändes som att liksom Watford var smarta nog att identifiera att här finns en svag länk. Och när då Van Dijk eller Fabinho, tyckte jag, var helt osynlig också. Mm. Innan matchen inte har dagen, och finns det ingen som täcker upp för de misstag som man vet att Lovren kommer att begå. Det är lite som Kyle Walker i City, man vet att det kommer att gå snett någon gång under matchen. Frågan är, finns det någon som kan alltså rädda upp det den gången det händer?
Ja, det är väl kanske också tydligt att Henderson är en ganska viktig del. Och när han inte finns och Müller inte är med, då blir det kanske svårt att motverka det. För det är ju ändå hårt jobbande spelare, och det krävs ju hårt jobbande spelare i det här Liverpool. Mm. Jag skulle säga att Oxlade-Chamberlain inte är en hårt jobbande spelare.
Mm.
Men det blir ju en defensivt, så blir det ju en man kort när Henderson inte med och täcker upp den ytan mellan nu Lovren och Trent då. Och Fabinho tvingas ta båda rollerna som han ska ha. Och det klarar han inte. Han var ju också jätteloj. Täckte inte ytorna på ett bra sätt. Men någonstans handlar det nog bara om en inspirationsfråga. Liksom, att de var inte tillräckligt taggade på den här matchen.
Nej, jag tänker ändå hålla fast vid Lovren lite. För jag har liksom zoomat in på honom. Simon Brundish, som är dataanalytiker vid United Kingdom Strength and Conditioning Association, har räknat ut att under de 252 matcher som Klopp har spelat, har han räknat ut expected goals against alla.
Mm.
Och den här matchen, bortsett från när Mané blir utvisad mot City och sitter framme 5-0, och som han själv beskriver, that famous Lovren game away at Spurs. Jag gissar att du vet vilken det är.
Ja, 4-1 va?
Mm. Så är den här matchen den som har högst expected goals against av alla Klopp har lett Liverpool.
Ja.
Och den Lovren av alla matcher med högst expected goals against, har han varit på planen 9 av 10. Jag tycker ändå, det kanske inte är hans fel enskilt i den här matchen, men det är ganska mycket så när han är på plan känns han som en enorm säkerhetsrisk för ett annars. Alltså Liverpool har ju ett försvar som bara trumfas av Chelsea under Mourinho när de släppte in så 14 mål på en säsong. Annars är det ju typ det bästa försvar England någonsin sett.
Ja, alltså det här är ju, Lauren är ju en svag länk. Men av någon anledning så får ju Matip inte spela. Så Klopp måste ha sett någonting. Att Lovren hade någonting där att göra liksom. Matip borde ju klara sig bättre i närkampsspelet mot Troydini till exempel. Så det kanske är konstigt att han inte spelade. Men ja alltså, just i hur lojt det var och hur dåligt vi spelade på många positioner, så känns det hårt att peka ut Lovren. Men det finns ju en tydlig trend. När han, ska jag ta, har vi förlorat 5 matcher med Liverpool. Lovren har spelat bredvid honom i fyra av dem. Det är ju den svagaste försvarsspelaren vi har.
Det obehagliga är att det betyder att Liverpool kan bli bättre. Det är en äcklig tanke, eller hur?
Ja, de stärker upp bänken lite.
Ja. Nej, men det ska ju inte påverkas. Jag tycker att det kändes som att hela laget, de lyckades ju inte heller komma fram på någonting. De fick inte fram någonting offensivt. Och det kan ju inte påverkas av Lovren enkom liksom. Klart att Gomez har en helt annan uppspelsfot och bättre på drivgångsspelet och med var konstruktiv. Men det var ju, hela laget var ju bara lojt. Och det är som Therese var inne på, det har ju sett ut lite grann så de senaste matcherna. Men vad fan... Ja, men
Liverpool kommer vinna ligan, det blir ingen invincible säsong förstås, tråkigt nog då. Men vi ska inte dra för stora växlar som sagt. Men 0-1 mot Atletico, man låg under med 1-2 hemma mot West Ham. Och nu förlorar man mot 2-2 med 3-0. Nästa vecka är det returmöte i Champions League. Vad talar egentligen för att Liverpool vinner, känner jag nu? Alltså, så här, det är deras svagaste liksom, enskilda tid de har haft under Klopp den här säsongen. Vad är det som säger att de slår Atletico?
Ja, egentligen det mesta, skulle jag säga.
Ja, jag är verkligen benägen att hålla med. Grundkapaciteten är så vidrigt hög. Ja. Alltså, det kan vara en enkel formdipp. De ska möta Chelsea och Bournemouth där dessförinnan. Mm. Det finns ju gott om matchtid att vända på ett momentum.
Chelsea imorgon, i tisdag, i Liga-cupen, eller FA-cupen, lär ju bli rotation. Ganska kraftigt, tror jag. Och sen Bournemouth blir ju väldigt viktig. Bournemouth gjorde ju starkt mot Chelsea i helgen. Men där torskar man den, ja, då ska ju någon som ska hänga sätta sig på en
gå naken genom stan till ljudet av shame.
Ja, precis. Nej, men jag vet, alltså, hemma mot Atletico 1-0 underläge. Det är inte givet att Liverpool går vidare.
Atletico. Har ni vänt mot spanska lag och Champions League på hemmaplan?
Och grundkapaciteten som Petter säger också. Det är ju, Atletico är ju ett jättebra lag. Men Liverpool måste ju ses som favoriter. Det är ju regerande Champions League. Mästarna har varit väldigt starkt, framförallt hemmaplan i Champions League. Klopp har aldrig förlorat en dubbel möte som Liverpool-tränare. Det mesta talar för Liverpool, ska jag säga.
Innan vi stänger den här diskussionen, kan jag få sista ordet? Jag har snackat extremt mycket, men jag vill bara säga, för nu är vi så resonerande, så kloka, Pontus, ha, ha, ha.
Men på tal om Bournemouth och Chelsea då, spelar 2-2. Watford vinner med 3-0 som sagt. Newcastle, Burnley 0-0. West Ham.
Roligt. Åh, fy fan.
West Ham slog Southampton med 3-1. Palace vann mot Brighton på bortaplan med ett mål. Och sen har vi 1-1 mellan Everton och Man United. Och en vinst för Wolves mot Spurs på bortaplan med 3-2. Det är lite intressant med det här. Det är ju att helt plötsligt, det vi pratade om förra veckan, när vi kände att så här, nedflyttningsstrecket börjar... Att vi börjar känna att liksom, ja, det finns några som är på väg ner och några som kommer stanna kvar. Det har blivit ännu tätare. Och kring plats 4-5 så har det också blivit ännu tätare. För det känns som att alla resultat gjorde på ett sånt sätt att det bara blev svårare att lista ut. Men vad ifrån helgen tar ni med er av de andra matcherna som ni känner det här är viktigt att peka på?
Alltså, Wolves vändning mot Tottenham och liksom bara att de befäster vilket jävla klasslag de är egentligen.
Mm, verkligen.
Alltså, Raúl Jiménez mål är så äckligt mycket kvalitet rakt igenom. Diogo Jota, jag vet inte vem det är, han toklurar på mitt plan. Men en sån underbar vändning, viker in. Raúl Jiménez skickar Tanganga upp till Rose Zed. Med en liten skottfint att bara lägga in den. Jag vet att vi har hyllat dem tidigare, men det är värt att göra igen. De är också så här, du har pratat om förut, att så här lag som är några... Alltså, Wolves gör ju allting rätt. Alltså, lag som är ett klokt beslut ifrån att liksom komma högt upp. Alltså, Wolves är ju en eller två värvningar från att vara topp 4-lag på riktigt.
De är svinbra och Espirito Santo gör ett superjobb. Alltså.
Ja, nu ligger de sexa på samma poäng som United som har femteplatsen. Bara sämre målskillnad.
Mm.
Ja, det är ju superspännande. Kul.
Ja, verkligen.
Det är ju, alltså, man pratar ju mycket om att ligan är så jävla dålig, men det är också så jävla bra.
Alltså det är ju mer intressant egentligen. Ja, nu Liverpool är väl kanske största undantaget såklart, men det är ju nästan mer intressant med en sån här säsong där det är att det känns som att, som vi har sagt, ungefär vad som helst skulle kunna hända. Jag läste någonstans att det var någon som skrev så här: när blev Premier League Championship? Och lite så är det ju nu, att så här, ligger du tia nu, då skulle du liksom kunna ligga femma efter två segrar. Eller så, alltså,
ja, men Arsenal är...
Ja, men det är på riktigt. Ska vi säga, Arsenal ligger tia på 37 och Chelsea 4 på 45.
Ja.
Så det är 8 poäng.
Mm.
Ja, det är ju, ja, det har jag exakt, de har 5 poäng upp till 5:e platsen. Det är ju det är ju väldigt spännande alltså. Och sen bottenstriden är också hur spännande som helst. Det är så här 5-6 lag som kan åka ur. Och det är, och så börjar Norwich vinna lite grann, sätta press på. Det är ju, det här är ju, det är ju, det är ju en dröm.
Precis, det är nu Norwich kommer igen så här, underifrån.
Ja, hade det inte varit för att jag bojkottade Premier League efter lördags så hade det varit otroligt kul att se matcher.
Nej, men alltså, jag ärligt talat, jag har inte sett en sån här rolig säsong på, alltså, på hur länge som helst. Så där, ja, skittråkigt att Liverpool har vunnit på ett sätt för att liksom, ja, okej, det är helt färdigt. Kul för Liverpool, givetvis.
Men, ja, men det får man säga.
Utöver det ändå så är det helt otroligt. Och just det här faktum att Chelsea bara klarar lika. Så de hade verkligen läge nu. Slå till lite extra, ta Bournemouth. Ja, släpper ändå in 2 mål och det blir 2-2. Det, alltså jag trodde att Chelsea skulle vara bättre nu i helgen, men det var de inte. Faktiskt.
Nej, men de har ju, fan, de har problem nu. Och det, vi var inne på det förra gången med Champions League och att det här är trots allt ett ungt och ofärdigt lagbygge. Första säsongen under en tämligen oerfaren manager på högsta nivå. En lång säsong, vidare Champions League, prioriteringsfrågor, allting. Det är många av de här spelarna och tränaren som är i den här situationen för första gången. Att vi inte ser den jämnheten tycker jag är ganska logiskt på något sätt. Jag är fortfarande väldigt positiv till Chelsea under Lampard. Jag var mycket mer skeptisk inför säsongen än vad jag är nu. Jag tycker att Chelsea är på rätt väg. Att sen att de... Ja, dåliga defensivt, det går, det kan de liksom fixa till i sommar. Jag tror att det här laget kan fortsätta växa.
Sheffield United har sin hängmatch kvar. Vinner de den så går de upp på 5:e plats. Jag menar, det händer grejer här.
Ja, det är fan helt sjukt.
Det kommer de nog göra också.
Okej, yes. En match som också då står ut lite grann var Everton United som blev 1-1. Och där såg vi ju en jävla blunder helt enkelt från De Gea redan i, vad var det, 3:e minuten.
Ja.
Sölla med bollen, sparkar den rakt på Lord Calvert, som jag kallar honom för. Och bollen rullar in i eget mål. Du ville prata lite mer om målvakt i anledning av detta.
Ja, men alltså, det finns ju en poäng att göra det. Det finns en hockeysanning som säger att du vinner slutspel med en bra målvakt. Och man har känt lite någonstans i fotboll att det viktigaste är ändå att ha en hyfsad defensiv mur för att skydda målvakten från... Alltså, City, när de gjorde sina supersäsonger förra och förra, så var det så här att det var framförallt att stoppa lagen längre upp i plan så att de inte kom till några skottlägen alls. Men jag har börjat omvärdera alltså vikten av en bra målvakt, och det är ju egentligen bara att titta på Kepa i Chelsea. Världens dyraste målvakt, alltjämt. Skrev sinnessjukt nog på ett 7-årskontrakt.
Aj.
Han har kontrakt i 2025. Bäst betald i Chelsea tillsammans med Kanté.
Otroligt bra drag av honom ju.
Ja,
verkligen. Det är bara hoppas att han blir skadad efter 3 säsonger och tjänar pengar ändå.
Och har alltså överlägset sämst siffror i hela Premier League. Alltså han har en räddningsprocent på 53,6%. Det är alltså jättelågt.
Men är det för att han är en dålig målvakt eller är det för att han har dålig försvar framför sig?
Nej, alltså grejen är, om du tittar på antal skott han har fått ta emot, alltså så här, antal skott som Chelsea har tillåtit på mål, då är det bara 69 stycken. Alltså du kan jämföra det, Ederson har 65.
Mm.
Allison som spelat lite färre match på 56. Så han har faktiskt en hygglig försvarsunit framför sig. Men han räddar alltså drygt bara hälften.
Han har en ganska, alltså när man kollar på så här, skottmapsen, varifrån skotten kommer, så är det ganska lik den som de som Allison har fått på sig.
Mm.
Så det är ganska, de har ganska lik alltså räddningsprofil eller skott mot målprofil. Men Allison har ju en sjukt mycket högre räddningsprocent än vad Kepa har.
Ja, alltså Allison överlägset bäst i ligan på 80%.
Mm.
Så vilket gör att där ser du skillnad. De värvades ju med 3 veckor emellan varandra. Ja. Allison var väl först världens dyraste.
Ja.
Och sen Kepa.
Han bara, up, hold my beer.
Ja, exakt. Och nu är det som Allison var ju på något sätt den sista pusselbiten i det här Liverpool-lagbygget som sen har varit jättedominanta. Med Champions League-segern och att de tar Premier League.
Ja, men det måste man ändå säga. Han betydde skillnaden, tror jag, ja, väldigt mycket där.
Van Dijk hade väl någon slags inverkan också, kanske.
Jag menar just det där med att man
eventuellt.
Eventuellt.
Man vinner matcher med ett bra försvar, men som sagt, man vinner slutspelet med bra målvakt.
Ja, men, och det är lite intressant att se just de här två, för de kommer ju alltid vara besläktade på något sätt för de jättesummorna de köptes för. Men skillnaden i scouting som det måste varit för att Alisson är ju en given första målvakt i Liverpool hur många år som helst framöver. Kepa håller ju på att bli Chelseas överlägset största problem. Mm. För vem, hur ska de kunna få tillbaka pengar på Premier League, så en av, om du ser till Europa League-siffror och sånt, de sämsta målvakterna?
Ja, som den sämsta poddaren jag är så kommer jag lämna er nu.
Hejdå.
Hej då!
Hej då! Ja, där gick Pontus. Men om man då går tillbaka till De Gea faktiskt. Var det här en engångsföreteelse? Att han var så jävla dålig just och gjorde den här slarvmissen? Eller är det så att han faktiskt är rätt person och står tillbaka?
Det är klart att det inte var en engångsföreteelse att han var dålig. Det har väl varit väldigt många gånger egentligen. Sen är ju jag har hållit honom de här senaste åren och det tror jag väl att de allra flesta gör som... ja, men det var ju under många säsonger har han ju varit Uniteds absolut viktigaste spelare och det är han som har sett till att de ändå har tagit de tabellpositioner som de har gjort. Så att han har ju varit hur viktig som helst för dem. Men dessförinnan var han ju inte tippen toppen bra innan han kom in i den form som han har haft när man har faktiskt kunnat hålla honom som en av världens absolut bästa målvakter, den bästa i perioder. Men med det sagt så är det ju klart att det finns... i stort sett alla målvakter har ju någon form av vad ska man säga, det är väldigt få målvakter som går igenom en hel karriär och aldrig har gjort ett misstag eller har perioder där de begår fler misstag. Jag tycker att De Gea har väl haft nu en liksom, man säger, dalande formkurva, om man säger så, vilket gör att det är så här, det är ju på något sätt jävligt överraskande att en målvakt gör en sån där grej, samtidigt som det är lite så här att det är där han är just nu. Att han gör de grejerna. Mm.
Det är där United är på något sätt just nu.
Ja, men exakt. Mm. Så att jag tycker inte att man är... Jag är inte superförvånad att det kommer ett misstag från De Gea. Men med det sagt så tycker jag inte att han är en helt... Tycker inte att han är en helt usel målvakt bara för att han gör en sån grej heller.
Nej, jag är helt benägen att hålla med. Nu, fan vad jag har blivit en numbers guy i det här avsnittet. Men jag har grottat ner mig i målvaktsstatistik. Och tittade på most errors leading to goals... Förra säsongen och denna så är det fyra stycken som står på delad första plats, eller vad man ska säga, med då flest misstag. Det är De Gea, Pickford, Dubravka och Leno. Och tittar du på andra parametrar så är ju faktiskt De Gea, ja, men hyggligt genomsnittlig. Sett till räddningsprocent, hur mycket skott han får emot sig och sånt där. Han är habil. Egentligen, precis på samma sätt som Leno är. Det är väl kanske snarare att vi har förväntningar på De Gea från när han var stundtals helt omöjlig och räddade United. Kanske i Mourinhos första säsong där, va? Var han helt omutbar stundtals.
Och nu har stackaren Lindelöf framför sig, därför går det så dåligt då.
Ja, det är den enda anledningen. Ja, men sen så är det ju förödande för honom också, för att han fick aldrig flytten till Real. Och på andra sidan så har de ju Dean Henderson utlånat till Sheffield United som räddningsprocentmässigt och allting är näst bäst i ligan. Enda slagen av Alisson. Och det känns som att de här misstagen som kommer nu, trots att han är helt okej, så har han en sinnessjukt hög lön. Det finns en avtagare som redan nu är bättre, som står på kö. Och på samma sätt som att Kepa är ett problem lönemässigt för Chelsea, så ser en framtid där det sker är detsamma för United.
Och även om man har en målvakt som kan vara, som man vet har en väldigt höjd i sig och som kanske generellt sett över en säsong är, man ska kalla, bra.
Mm.
Så vill man ju inte ha en målvakt
som... Är det bra inom så citat? Ja, förlåt.
Så vill man ju inte ha en målvakt där man hela tiden också vet att... Som sagt, alla målvakter har ju misstag i sig, det är inte det. Men börjar det bli till någon form av vana att man ska behöva då sitta som, ja, men som supporter och känna att nu känns det som att vi ligger farligt till när vi bara leder med ett mål eller när det står liksom lika med 89 minuter kvar. Alltså den målvakten vill man ju inte ha. Och inte med alla de här andra parametrarna inräknat då heller, med lön och allt vad det är, så vill man ju inte ha en sån målvakt som är den målvakten som man liksom inte riktigt litar på i slutändan. För jag menar, släpper in mål gör ju alla målvakter och misstag kan man också göra. Men börjar det kännas som en osäkerhetsfaktor, så är det ju inte bra alls.
Nej, och det blir ju också, målvakten är ju så jävla otacksam roll, för att det blir ju en roll man projicerar jättemycket på.
Mm.
Alltså har man en bra målvakt så liksom, då kan fansen stå bakom den målvakten och verkligen säga, oh, men det är tack vare honom, det går så jävla bra. Och tvärtom, i det här fallet kommer det ske kanske i värsta fall då blir, ja, den personen som man projicerar, allting som går dåligt med United, det är målvaktens fel.
Mm.
Ja, den risken finns ju absolut i det här fallet.
Ja, gud ja. Jag tycker att Therese gör en väldigt klok poäng i att det spelar liksom ingen roll om man räddar 70% av skotten som kommer mot sig. Flera av dem säkert högkvalitativa räddningar. Den där osäkerheten, om det nu är så, ja, men 7 misstag som leder direkt till mål de senaste 2 säsongerna, det kan man nog säga ungefär 1 var 8:e, 9:e match. Då vet man liksom att det kommer att komma. Han kommer att fucka upp. Och det är ju inte bara en osäkerhet som supporter. Det är en osäkerhet som din mittback.
Ja, gud ja.
Och det kommer i sin tur leda till, ja, men jag litar inte på att skicka tillbaka bollen.
Hela centrallinjen blir skadad.
Ja, nej, men det är bara att titta på hur alltså Citys försvar den här säsongen. Gud vad jag är en one trick pony och återkommer till det laget. Men
det är okay.
Skillnaden på liksom när Ederson spelar och Claudio Bravo spelar. Alltså bara i hur försvararna agerar. Man ser det på dem att så här, de litar ju inte på att Bravo fixar det som Ederson fixar. Och då är Ederson sett också till de här underliggande siffrorna sådär,
ja.
Ärligt talat.
Mm. Men om du är the numbers guy, om man kollar på de lagen som inte är de uppenbara, är det någon som har en sån här målvakt som står ut som är oväntat jävla bra? Liksom?
Ja, alltså så här, Henderson har vi ju pratat om egentligen flera gånger. Men egentligen 3 stycken som så här, Martin Dubravka, överlägset flest räddningar den här säsongen. Alltså vi har ju pratat om Newcastles expected goals against och allting. Det är ett under att de inte ligger sist i ligan.
Mm. Och där har vi svaret kanske.
Ja, Dubravka har gjort en del misstag som vi säger då. Han har ju lika många som det sker de senaste 2 säsongerna. Samtidigt så har han då 108 räddningar, vilket är 11 fler än Bernt Leno i Arsenal. Och en räddningsprocent som är hög. 50 bäst i ligan. Men framförallt kanske Crystal Palace Vicente Guaita, som har 3:e bäst räddningsprocent i ligan. Och känns lite som att ingen pratar om honom överhuvudtaget.
Nej, det är inte så många som gör.
Alltså han, visst var det Wayne Hennessy som fastnade i ett fruset ögonblick när han hejlade till en kom. Någon som fotade honom.
Ja, just det.
Så att den nazi-incidenten kanske gav Vicente Guaita hans plats. Och ja.
Okay. Och nu ligger de på 12:e plats på 36 poäng.
Ja, jag vill inte säga någonting om kausalitet och sånt där, men det kanske inte är helt oviktigt att han gjorde bort sig.
Inte helt oviktigt alls.
Kanske inte.
Men bara liksom mer historiskt då. Vad har ni för favoritmålis helt enkelt? Jag är tråkig. Jag tycker att det finaste jag sett är Buffon givetvis. Jag tycker att underbart att titta på. Han positionerar sig så härligt. Och liksom överhuvudtaget utstrålade hela hand. Den här typen av liksom självklart pondus som finns som målvakt.
Jag gillar ju galenskapen. Alltså för du måste väl kanske vara lite av en idiot om du är målvakt.
Ja, det brukar jag säga.
Ja, men, det är en klyscha, men nog fan finns en sanning i det. För att precis som du säger, det är ju en position där du enbart bedöms utifrån dina misstag. Nästan. Det finns ju alltid undantag på en säsong. Din Henderson igen liksom, har ju sett jättefin och stabil ut. Liksom. Men det finns vissa så här. Peter Schmeichel, trots att han var United-målvakt främst, han spelar ju även i City. Men det sättet som han var en, alltså hade inte han blivit fotbollsspelare hade han ju knivhuggit folk vid Hurbangården i Köpenhamn.
Det är,
alltså, det är ju 100% säkert. Men sättet han liksom ägde sitt straffområde och liksom mer eller mindre kunde ta tag i medspelare och skälla ut honom inför alla, det älskade jag.
Hade United vunnit någonting utan honom igen?
Nej.
Nej.
Joe Hart, jag kommer ihåg när han stod i mål i England och Andrea Pirlo gör en Panenka straff på honom, jag tror det är EM, och han skrattar hela vägen medan han kasta sig åt fel håll. Det är också en galenskap i det. Och Manuel Neuer som också är en fullblodstokig galning som kan göra vad som helst. Så där har du en topp 3.
Mm. Jag har också Neuer på min lista. Jag vet inte riktigt så här. Nu har jag inte funderat något jättelänge, men i alla fall på topp 3. Jag vet inte om han kommer 1, 2 eller 3. Men honom gillar jag också väldigt mycket. Buffon har jag alltid tyckt väldigt mycket om. Men på tal om att målvakter kan vara väldigt speciella människor, ibland kanske framförallt italienska målvakter också, med hans liksom, jag tycker att jag tappade ganska mycket respekt för honom när det var här om året när de åkte ur Champions, när han stod och lackade så jävla länge i intervju efteråt. Det var Champions League 2018 när det skulle vara hans liksom sista Champions League match och hit och dit, och han blev utvisad på slutet i den matchen, på övertid, och det blir straff. Och han säger att om du är så cynisk att du dömer straff i 93 minuten, då är du ett djur och inte en man, säger han alltså om domaren efteråt. Och jag minns att han var väldigt, väldigt arg.
Stark Trump-aura på det.
Ja. Nej, men han var väldigt arg efter den matchen. Men sen också att han, och han liksom var väldigt sådär osympatisk i intervjuerna efteråt. Och sen att han för det kan ju fotbollsspelare vara, och det kan man så här, det kan ju vara lite uppfriskande ibland att någon är svinlack på domaren eller att någon är jättearg på att någonting har gått som det har gjort.
Det är bra press.
Det som var i det här fallet var ju också att så här, någon vecka senare när han gjorde intervjuer så fortsatte han att vara lika arg. Alltså så här, jag tycker att det där förstörde lite av den här gentlemanna bilden man har haft av honom. Att han
väldigt okaraktäristiskt.
Ja, men verkligen.
Ja, men han har väl byggt mycket av sin karriär på att vara liksom en ganska stilig, välartad italiensk herre.
Ganska stilig. Han är väldigt stilig.
Ja, alltså, men jag bedömer ju folk utifrån mig själv, så ganska. Brad Pitt och Joel Kinnaman hade fått göra upp om att spela med i filmen om mig.
Otroligt content.
Det är roligt att du sa det där. Alltså, det var ingen ironi i det där.
Jo, det var ganska mycket. Jag hoppas det sken igenom. Men alltså, hade det varit bad boy, hade det varit Zlatan till exempel, som egentligen alltid har varit lite bad boy i sin mediala framtoning hela sitt liv, då hade man nog inte reagerat på det sättet. Mm. Om man hade sagt, domaren är ett djur, man hade bara, klass.
Ja. Nej, precis, men det är kontrastering, absolut.
Men, och sen Casillas måste jag också hålla väldigt, väldigt högt på min lista. Så att Buffon kliver väl in där fram till då i den här Champions League-matchen 2018. Och därefter så känner jag absolut ingenting när jag ser honom överhuvudtaget. Men innan dess så har jag tyckt om honom väldigt mycket.
Det är ju någonstans talande att Jan Oblak, som ofta nämns som världens, alltså en av världens bästa målvakter, man tänker så lite på honom. Är det för att han inte har någon personlighet alls?
Jag tror att det är det, för att du måste ha det som målvakt. Ja, annars är det ju bara den här tråkiga personen som står och liksom, som David Seaman, svintråkig person. Ja.
Men han hade ju mustaschen och hästsvansen.
Han hade mustaschen och hästsvansen. Det var det som gjorde att visuellt fanns någonting att titta på. Mm. Men han var ju liksom, han kännetecknades ju också av att alltid stå rätt, vilket gjorde att han gjorde ju aldrig några tv-räddningar heller.
Nej.
Han bara tog bollarna, vilket gjorde att det var ju svintråkigt. Sen så vann de, just det, de hade en bra målis tillbaka. Men han var ju också så här världens tråkigaste målis på alla sätt.
Men det var lite som vi pratade om tidigare under den här säsongen, när vi pratade om Aguero och varför man inte liksom pratar om honom som mer om honom som en av liksom Premier Leagues absolut bästa spelare någonsin. Och det kanske liksom återkommer till det här med att så här, utmärker man sig inte så pratas man ju inte heller om. Nej, det på det sättet.
Det är sant. Han har ju liksom inte Henri-arrogansen eller Ronaldos flärd eller Suarez galenskap eller någonting. Men ni har väl hört historien varför han börjar göra den här hårdrocksmålgesten?
Nej.
Ja, för det tycker jag är så talande för Aguero. Han börjar helt plötsligt, ni har säkert sett den, två fingrar upp som ett horn och så tummen ut. Och blir man så här, men vad betyder detta? Det börjar tolka så här, på teckenspråk kan det betyda jag älskar dig och sånt. Så frågar de Aguero. Nej, jag fick för mig att göra det. Det är så jävla platt.
Ja. Kanske säger jättemycket om honom då.
Jag tycker det.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvepet. Nyhetssvep. Det skrivs om något, snackas om. Discussions from Britain.
VP Nyhetes.
Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
På tal om, kanske inte Aguero så mycket som Alfa Manchester City. De vann ligacupen för tredje året i rad.
Woo! Threepeat.
Du har firat, antar jag, jävligt hårt ditt dygn nu.
Drack faktiskt två öl när jag kom hem från jobbet.
Ja, gjorde
du det? Så att, jag drack tre efter Liverpools förlust, så att det är väl någonstans där glädjenivån ligger.
Det säger allt.
Ja, men det fanns ju, jag skickade ut den på min Twitter, en Guardian-artikel, jag tror det var av Jonathan Wilson, som tesen var att City-fans hatar att vinna titlar. Det var ju medvetet provokativt och den delades jättemycket i City-kretsar med så här, it's a media agenda.
Men för det är tredje gången året i rad de vinner ligan.
Ja, och jag tror det är, varför blir det femte gången de senaste 7 åren eller något sånt där. Men själva tesen är ju sann på så sätt, och det kunde ju se på City-spelarna efter det här. Det här var ju bara liksom en dag på jobbet. De har ju varit gladare över Premier League-seger än den här titelsegern. För att alltså de har vunnit den, vi har, om jag ska säga så, vunnit den så många gånger förut, att den spelar ju såklart mindre roll, för att det inte är något uppseende i veckan. Vi har inte gått och väntat. Det har inte varit så här överdrivet svårt, eftersom vi har haft tur med lottningar och sånt. Det var Aston Villa i finalen. Lite som FA-cupen förra året när City slog Watford med 6-0. Man är så här, ja. Okej.
Okay. Ja, det borde ju Liverpool också ha gjort det.
Ja.
Too soon. Förlåt Pontus, han är inte här. Men vad är storyline när man tar med sig från det här? Jag ska säga att det är egentligen två stycken, om man ser det då. Det är ju, borde ligacupen få finnas kvar överhuvudtaget? Alltså det är den ena. Och Phil Foden är helt plötsligt hela vägen framåt på City. Alltså vilken är viktigast här? Ligacupen är skittråkig eller vi såg helt plötsligt att det här är Citys framtid?
Alltså just med ligacupens vara eller inte vara, jag vet att vi pratade om den för något avsnitt sen. Och jag, vi sa egentligen unisont att lägga ner skiten. Jag pudlar lite när man såg liksom scenerna när Aston Villa blev klara för finalen. Alltså det är lite så här, Porta City. Alltså skit i UEFA-avstängningen. Men portar de från ligacupen. För att, alltså det skulle betyda så jävla, man såg det på Jack Grealish efteråt också. Han var helt förkrossad. Det var ju mest roligt så lämnar han ju Villa i sommar. För United eller någonting annat. Detta, jag tror han såg att detta var liksom sista chansen att få vinna med Villa. Så att titeln betyder någonting. Men som Jonathan Wilson är inne på, ligacupen betyder ingenting för City. Så att kanske just när FA-cupen också finns, att är nog ändå velat se någon slags omgörning på ligacupen.
Men samtidigt så hade det blivit, hade inte de liksom, jag vet inte exakt vad det är du far efter, men hade inte de, alla de bästa lagen också varit med, så hade det kanske inte varit lika stort för, nej, alltså låt säga så här, om Villa vinner ligacupfinalen mot City, det hade ju varit enormt, men hade de vunnit den mot Norwich hade det kanske inte varit lika viktigt för dem.
Nej, för det blir alltså, förstår du, risken blir av att liksom de bästa lagen var inte med, det var därför vi vann. Alltså det får man alltid vägen.
Hatan, har du använt fakta för att mota mina känsloargument, Therese? Men du har ju rätt.
Jag ber om ursäkt.
Du har ju rätt. Du har helt rätt.
Men Phil Foden är skitbra på plan.
Ja, han är snuskbra.
Snuskbra. Men kommer han nu då också ta den här dominanta rollen i City i andra lite mer betydelsefulla sammanhang?
Alltså, en kan ju få drömma. Jag vill ju jättegärna det. Jag menar på allvar, framförallt när City har blivit det har blivit sen Abu Dhabi-gängets övertagande, att han är liksom en kille från Stockport som har hållit på City hela sitt liv, gått igenom ungdomsorganisationen. Han är större än sina prestationer redan nu på något sätt, för att han är the local lad.
Hur gammal är han?
19. Han fyller 20 i 28 maj. Obehagligt.
Jag frågade om en sak, fick too much info, men absolut.
Och alltså, min förhoppning är liksom att i och med att David Silva lämnar efter den här säsongen, att liksom att den rollen han har haft egentligen i skräddarsyd efter Foden, att det bara är så att nu ska han slussas in. Det är lite orolig för är att man från lednings- och pepphåll inte känner att det räcker. Och överklagan till CAS gör att de spelar Champions League nästa säsong och väver in så att säga en tia till. Det kanske de behöver om Leroy Sané går till Bayern och så vidare. Men som läget är nu, så bra som man är, även om det är mot Villa bara, så är det liksom i en final han får det här förtroendet och är överlägset, helt överlägset bäst på plan. Killen är ju redo för spel, och det är bara att titta på vad Trent Alexander-Arnold har betytt för Liverpool. Alltså inte bara genom att vara kanske världens bästa högerback, utan framförallt han är en Liverpool-kille.
Ja, men det blir sån identitet.
Ja, det, och det är ju, alltså City är ju i ett skriande behov av det. Alltså absolut. Framförallt i och med att den här centrallinjen som har varit med och byggt upp hela framgången, jag tror det är ju borta, kompani är borta, David Silva kommer försvinna, Sergio Aguero, det är bara en tidsfråga. Det behövs någonting annat att samlas kring, och där tror jag att Foden kan spela en jättestor roll.
Och kanske John Stones då, med tanke på vi försöker klippa in det möjligtvis. Men alltså Pep Guardiola efteråt på presskonferensen säger att ingen här inne till rummet, säger han, har större ballar än John Stones.
Nej.
Jag missade vad det handlade om.
John Stones gjorde ju ett misstag igen.
Ja.
Och är ganska, tycker jag, borde vara överlägset sist i liksom den interna hierarkin med mittbackar i City. Men Pep försvarar honom till döden.
Alltså, det var bokstavligt. Alltså, han sa det jag sa precis.
Ja, men Kim får klippa in det. Klipp in det nu, Kim.
John Stones har more personality than all of us here to wear in this room. More balls than everyone here, guys.
Men jag är lite orolig, för efter det här med UEFA-avstängningen så sa Pep, I love this club, och nu I love John Stones. Så jag tror att allting kommer gå åt helvete. Allting han säger att han älskar kommer han att lämna. Och Stones säljs i sommar och han lämnar City. Det är så jag tolkar det.
Spurs-fansen verkar redan ha tröttnat på José Mourinho. Nu använder de hashtag Mourinho out. Det är ju oftast det man gör. Han är Moise out och så vidare.
Vi har Gassidis out just nu.
Ja, det är så illa. Ja. Men nu säger man ifrån alltså fanshållen då i Spurs, eller från fanshåll i Spurs, att den här clownen måste bort från klubben. Och förlust mot Wolves då igår. Är det här Mourinhos fel? Borde han försvinna från klubben?
Alltså det är, på samma sätt som man pratade om när han var i United och det började gnällas på att men det är inte så här United ska spela fotboll och Mourinhos filosofi och Uniteds filosofi och de går inte ihop. Att då kanske det inte är Mourinho i sig som är problemet utan det är rekryteringen. Och det är väl kanske mer det som kan vara problemet. Dels så har han har haft otur med att det har varit, han har fått skador och han har inte alla spelare tillgängliga. Vi pratade om det här förra veckan också. Men sen också att så här, han har ändå gjort helt okej resultat sen han kom in. Han lyfter dem ju ganska många placeringar där precis i början. Och det såg ut att kunna liksom stabiliseras upp något även om prestationerna i sig kanske inte har varit de allra bästa under de här månaderna som han har haft Tottenham. Men det som är frågan är ju vad Tottenham vill och om Mourinho kan göra det de vill. För att jag menar, Mourinho kommer ju inte spela någon så här tippentoppen, offensiv fotboll där liksom jättemycket snabba kombinationer och alltså det beror alldeles på vad man vill spela och det är klart att Pochettino och Mourinho är väl två stycken ganska olika tränare får man ändå
påstå. Ja, det tycker jag då är fog att säga.
Och då är det ju klart att alltså med tanke på hur otroligt bra man ändå mådde under Pochettino och det som Pochettino var med och gjorde med Tottenham och att man nu då får in Mourinho och dessutom lite andra omständigheter som gör att det här laget inte är sitt allra bästa jag just nu. Alltså att man tröttnar på Mourinho, det är inte konstigt, tycker inte jag. Det gör ju alla. Nu har det gått väldigt, väldigt fort. Ja, men det har ju blivit så. Alla har ju tröttnat på Mourinho och Mourinho har tröttnat på alla tillbaka.
Men om man vänder på det tror jag att man kanske får tänka på det. För jag håller med dig, rekryteringen är kanske från början konstig. Men Mourinho var ju alltså arguably den absolut bästa tränaren på 00-talet på många sätt. Liksom, han vann väldigt mycket, han hade en spelfilosofi som var stilbildande och så vidare. Men är det en, alltså, är han en tränare som har relevans 2020 överhuvudtaget? Eller nej, har liksom tiden kommit ikapp honom helt
enkelt? Det kändes så i slutet på United. Kanske nästan hela vägen i United egentligen. Mm. Första säsongen eventuellt undantaget när de ändå vinner Europa League och allting. Men det känns som att tiden har sprungit från honom på samma sätt som den sprang förbi oss om Wenger i slutet på något sätt. Att adapt or die på något sätt. Och jag är inne på samma väg som Therese att Mourinho är ju den han är. Så man kan ju fråga sig varför Tottenham från första början plockade in honom och varför de gav honom ett 2,5 års kontrakt. Vad var det de tänkte med den investeringen, så att säga? För att som det är nu, ja, visst, de kanske har ekonomin att kicka honom i sommar, om det nu är så. Men annars ser jag att han ska få en sommar att göra Tottenham till sitt. Och då är jag bara ännu mer orolig för att det kan gå down ännu mer in flames än vad det håller på att göra. Så här, det kom ut en video ganska snabbt på Gary Neville's Twitter-konto efter att Liverpool hade förlorat där han poppar en flaska champagne. Och detta var någonting du reagerade över, Joakim. Och tänk på nu att du får faktiskt ansvar att ta din första egna nyhet i nyhetsvärlden.
Min första egna nyhet. Så här var det, han poppade en flaska Laurent Perrier. Jag vet inte exakt om du talar det. Och det var en, alltså så här, det är en... Det är en bra champagne. Det är liksom ett...
Du är en konnässör.
Jag är konnässör på så sätt att jag kanske inte har råd att dricka så mycket egentligen. Men jag har en kompis som...
Men det är champagne just. Du sitter inte där med kava och prosecco och sånt?
All typ av vin.
Okej. Okay.
Är jag konnässör på mitt eget sätt. Nej, men jag tänkte så här, men det roliga med Laurent Perrier i det här fallet. Det är som sagt, klassisk champagne, den är familjeägd. Och det är de ju allihop så. Men... Den, ska vi säga, ofrivilliga symboliken blir väldigt rolig i när man kollar på att Laurent Perrier var ett väldigt erkänt familjeägt champagnehus.
Skulle du säga att Dom Pérignon känner alla till? Vad skulle du ställa det i?
Ja, men om du bryr dig om champagne och har ett intresse av champagne så är de ju, jag skulle säga, topp 5 åtminstone.
Ja, det är ju bra.
Alltså, det är liksom ändå erkänt och de stod bakom. Man stod bakom ganska mycket utveckling av champagne och låg exempelvis bland de första att jobba liksom med en total, det blir lite nördigt, men liksom att verkligen inte göra någon form av adderande av socker eller så vidare.
Kick en connoisseur.
Och jobbade ganska mycket med den röda druvans sätt att vara med i champagne, för man har ju oftast en pinot noir.
Nu måste du nog gå vidare.
Ja, vi släpper det. Men det var så svårt på frågan. Nej, men, så de har gjort väldigt mycket och har varit den starka kärnan, den familjeägda kärnan. Men från och med 1999 när de blev börsnoterade så har det här familjeföretaget lite grann eroderat undan.
Ja.
Och själva ägarfamiljen har tagit en mindre plats i själva champagnehuset. Mm. Och den senaste generationen då i familjen är inte lika intresserad av att ta över längre. Så det tycker jag just att den här lustiga symboliken är att när Gary Neville ska poppa den här champagnen för att jävlas med Liverpool. Och det är ju klassiskt Twitter-troll, det är ju kul.
Ja,
det var roligt och så. Men att han gör det just med en champagne som var bra förr i tiden och som har blivit lite mindre bra nu.
Och framförallt mindre personlig.
Mindre personlig och har blivit mycket mer urvattnad. Och alltså inte, det smakar fortfarande fantastiskt, men själva företaget i sig har varit liksom, har blivit liksom inte riktigt vad det en gång var. Och att som United-spelare göra så, det var väldigt fint. Ja. Han försökte göra någonting väldigt, väldigt jävligt mot Liverpool. Och den här lilla, lilla finishen misslyckades han med. Mycket nöjd med det.
Tror du, hur medveten tror du Gary Neville är om den ofrivilliga humorn i detta?
Och så här, det är 100% uppenbart att det var en champagne han inte har köpt själv. Som någon hade med sig dit på en middag och sa, här får du inflyttspresent eller middagspresent för att vi kommer på en bjudning här. Och han gick ner i någon källare och letade upp. Ja, vi har väl en flaska här. Tog den här. För givetvis dricker han bara öl på dagarna. Det är klart han gör det.
Therese, du känns som att du poppar mycket dompa på Stureplan.
Nej, det gör jag verkligen inte. Jag är mycket på Stureplan, men jag dricker vatten när jag är där. Jag är alltid så jävla full när jag kommer dit.
Ja, snyggt. Småstadstjejen.
Jajamän.
Det är helt rätt. Jag är aldrig på Stureplan. Jag dricker min champagne hemma istället.
Jag tar T-röd in i serafilten.
Och med det sagt så ser vi fram emot en ny omgång som vi pratar om en vecka. Och om två veckor så ser vi väldigt mycket fram emot, eller nej, det är nästa vecka, så ser vi också fram emot att se hur det går för Liverpool.
Ja.
Så att vi kanske ska vänta till onsdag nästa vecka med att spela in. För då hinner vi se.
Vi får se om Pontus kan en kvart någon gång. Tills dess, tack.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.